I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram, och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor, och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på saseurobonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det, och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Nej, men tanken är inte att detta är, och detta är jätteviktigt, detta är, de här ändringarna jag gör nu, detta är inte någon spekulation som vi gör så här, coronakris, utan detta är ändringar som för mig är så här, kan jag vara okej med de här ändringarna 10 år framåt?
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 148, och det kommer handla om en extra ombalansering i modellportföljerna. Och det är lite, det är första gången faktiskt sedan 2014.
Som du har gjort en extra ombalansering?
Ja, för normalt sett så bara startar vi om portföljen eller gör ändringar typ i januari, och sen låter vi dem vara under 12 månader och sen gör vi nästa ombalansering. Men eftersom det är hela det här med corona och marknadsläget och sådant, så tänker så ska vi göra lite förändringar och göra en ombalansering.
Vi kommer också gå igenom vad det är lite grann, för om man aldrig har stött på ordet ombalansering.
Ja, nej, men absolut, absolut. Och jag vill vara så här, vi kommer prata lite om det, så att nu är det bara innehållsförteckningar för dagens avsnitt, så du får inte ställa frågor.
Nej, men jag ställer väl aldrig frågor i innehållsförteckningen. Berätta nu vad i detalj vad vi ska gå igenom.
Nej, men för det första så är det ju så här att detta berör ju inte dig som använder en fondrobot som lyser, så för dig som har ditt sparande hos Lysa eller en fondrobot så där det sköts automatiskt, så här, grattis till dig, du har ett av de liksom bästa lösningarna, du behöver inte göra så mycket.
Ombalanseringen sker där?
Det sker liksom automatiskt. Och en ombalansering är egentligen så här en återställning till ursprungsläget.
Och, det säger inte mycket för dem som inte vet. Men vi kan ta det sen.
Vi tar det sen. Och samtidigt då som vi ska göra den här omstarten i sparandet så passar vi på att göra några förändringar. Och det finns liksom en risk i detta avsnittet att det blir lite nörderi. Och som du uttryckte det så subtilt här om veckan, så här, Jan, du har nog suttit lite för mycket med min räknaren.
Det var väl inte subtilt.
Okej. Nej, men att det blir liksom...
Att du håller på för mycket och tänker och räknar och har dig när du egentligen har gjort rätt från början. När du,
ja, det finns vissa läsare då som har haft den kommentaren om det här avsnittet, för att vi har ju förberett...
Att du har räknat för mycket,
ja,
för min räknar.
Ja, lite så. Nej, men för mig är det ju väldigt... Alltså de här modellportföljerna, om man inte använder Lysa eller en fondrobot för sitt sparande, så har vi ju detta liksom de senaste åren samskapat portföljerna. Att vi är liksom ett helt gäng som liksom funderar, hur kan man göra det på bästa sätt? Och många av oss har ett egenintresse i de här portföljerna, för vi placerar våra egna pengar i dem. Mm. Så det har varit väldigt mycket diskussion, så vi kommer att prata om det. Mm. Men i de stora grejerna är att vi kommer att göra ganska mycket förändringar i räntedelen, för det är den delen som har visat sig att inte hålla ihop riktigt under den här coronakrisen. Och framförallt så kommer vi minska drastiskt i spiltanfonderna.
Är detta nu innehållet?
Ja, det är fortfarande innehållet vad vi ska prata om. Sen är det en nyhet att den här bästa guldfonden, som innan bara fanns på Nordnet, den finns även nu på Avanza. Och sen så kommer vi även prata om lite liksom mer att sprida så äggen i flera korgar. Så det är verkligen vad vi kommer att göra. Vi kommer liksom att, jag tyckte att vi hade en bra spridning av äggen i många olika korgar, men det visade sig att en av de där korgarna höll inte riktigt måttet, utan äggen liksom hamnade
i backen,
så att det ska vi fixa till. Och sen så kommer vi prata om detta med ett högre månadssparande. Och sen är det faktiskt en nyhet här, framförallt för dig som lyssnar på detta avsnitt och inte tittar. Och det är ju att detta är en sån här idiotgrej som jag inte har tänkt på innan, men slidesen som vi använder i YouTube-avsnittet kan vi ju dela med oss av.
Mm.
Så att jag har liksom, det finns ju där slides.
Är det aldrig någon som har frågat efter det?
Nej, men
för alltid är det så när man håller utbildning. Kan vi få slidesen sen?
Ja, men jag tror inte folk alla har tänkt på att vi använder slides. Och sen så har jag bara liksom så här, ska jag lägga ut en pdf och det är bökigt och så här. Och sen bara kommer jag på, men det finns ju den här slideshare.
Mm.
Som jag själv är inne på ibland och kollar på andras person. Så var jag så här, varför lägger vi inte ut den?
Nej, men då gör vi det.
Ja, så det gör vi från och med det nu. Så det känns lite så här bara, varför har vi inte tänkt på det? Liksom så här, 100...
För smart för sitt eget bästa.
Så här, 150 avsnitt senare kommer, men vi kan dela med oss av PowerPoint. Så att från och med nu så kommer det i beskrivningen till poddavsnittet finnas en länk till slidesen. Så då kan man liksom bläddra igenom dem. Jag funderar ett tag om vi skulle ha sån där som när vi var små, kom då när man lyssnade på så här diabild, så var det så här, så skulle man byta. Ja.
Oh,
vi kommer inte ha något sådant, men det var sådana associationer jag fick. Innan vi hoppar rakt in i avsnittet så är det superviktigt med återigen så ansvarsbegränsning och villkoren. Och det är särskilt extra viktigt, särskilt när vi pratar om idag, när vi pratar om fonder och modellportföljer och sådant. Och det är superviktigt att man inte ser de här rekommendationerna eller åsikterna eller innehållet som personlig finansiell rådgivning, och det ska inte uppfattas som en sådan heller, utan detta är ju liksom en allmän information hur man kan tänka och hur man kan inspireras.
Mm.
Och sen är det också så här att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning, och att liksom allt som vi pratar om här finns ju en jättestor osäkerhet. Ingen vet hur det kommer gå i framtiden. Det var ju liksom ingen som kunde gissa coronakrisen. Ingen kan gissa hur börsen kommer gå. Och som vi har sett också under de här veckorna, att investeringen kan både öka och minska i värde, och i värsta fall så kan man förlora hela sitt insatta kapital, och att man gör alla beslut på eget ansvar. Vill man ha en rådgivare så kan vi tipsa om så här oberoende personliga rådgivare. Då kan man lägga ett mejl till oss. Och sen precis som vanligt, detta avsnittet är inte sponsrat. Det är ingen som har betalt för det. Det är ingen fond som har liksom gett vad, kan vi få komma med? Vi betalar för det här. Utan det är helt rent från det. Däremot har vi sponsrat länkar till Avanza, Nordnet och Lysa, där man kan investera sina pengar. Men det spelar oss inte så stor roll. Och också, de här artiklarna, det kan tillkomma förändringar efter att detta avsnittet är inspelat, både på podden och på YouTube. Och problemet är att man kan inte uppdatera en YouTube-video, så att man måste kolla på artikeln. Artikeln är alltid det som liksom gäller. Och fullständiga villkor finns på riketillsammans.se/villkor. Bra, var det tydligt?
Ingen. Så man kan alltid
Någon gång borde vi roa oss med bara så att läsa rakt upp och ner de här 15 A4-sidorna i villkor.
Och se hur tydligt det är.
Ja, precis. Bara okej. Nej, men vet du vad? Jag tänker att vi kör igång. Och vi ska börja med två kommentarer från två läsare. Och det är ju så här att alltid när vi gör förändringar så lägger jag alltid ut det veckan innan på bloggen. Men det kommer inte ut som ett poddavsnitt eller YouTube, utan jag lägger ut det som en artikel. Och sen vet jag att det är många läsare som då kommenterar på de här förslagen, så jobbar vi fram så olika versioner.
Men vet du, vad är det du snackar om nu för några förändringar eller förslag eller vad är det?
Nej, men de här förändringarna som vi kommer göra nu i portföljerna. I portföljerna. Mm. Och då ligger de ligger alltid ute först en vecka eller två
och sen som ett förslag och som, så titta på det här, vad tycker ni om den här förändringen vi tänker göra i våra portföljer där våra pengar ligger och ska växa.
Ja. Ja, precis. Tyckte du att det var så otydligt?
Du är väldigt otydlig ibland.
Okej, men i alla fall, så där är massor av kommentarer man kan gå in och läsa om man vill se hela resonemanget bakom. Men där är också andra läsare som då kommenterat. Och du kan läsa här Carl som kommenterade.
Ja, absolut. Han skriver så här: jag vill bara ha en duglig avkastning och jag blir lite förskräckt när jag ser såna här inlägg. Jag inser liksom att jag verkligen inte vet vad jag håller på med och funderar starkt på att sälja av allt och gå till Lysa istället. Vad är det för inlägg han refererar till?
Ja, men det var ju det här inlägget.
Där folk diskuterar hur man borde fördela sina pengar bland olika.
I modellportföljerna. Där vi diskuterar förändringarna i modell. Vilka fonder ska vi ha?
Att det är hög nivå på diskussionen.
Extremt hög nivå på diskussionen. Och innan jag ger svar till Carl så tänker jag att vi ska läsa en kommentar till från Lisa.
Hej Jan. Jag har mina pengar i globala barnportföljen och nybörjarportföljen. Du säger att Lysa egentligen är bättre. Menar du att folk som jag som imponerats av din kunskap och bara följer dina råd utan en egentlig susning om vad vi håller på med egentligen borde sälja av allt och flytta det till Lysa? Men vad gör man när man kommer dit? Ska man sätta upp den precis på samma sätt? Jag är orolig och ganska lost nu, så vi är hemskt tacksam för råd. Allt som skrivits nu de senaste veckorna går över mitt huvud och jag tror många känner som jag. Många tack på förhand, Lisa.
Och jag tänker att detta är ju liksom superviktigt. Att bara för att det har varit lite mycket nörderi
på bloggen.
För det har varit extremt, extremt hög nivå på många av inläggen. Men så vill jag komma tillbaka till det basala, det grundläggande. Mm. Och det, fortfarande så är det inget som har förändrats. Det bästa man absolut kan göra, de flesta, alltså 95% av alla sparar där ute, det är att dela upp sina hinkar enligt fyra hinkar-principen. Det vill säga att dela upp sitt sparande i en lågriskdel, en mellanriskdel och en högriskdel. Och sen använda en fondrobot som lyser för respektive del. Så man gör en...
Man kan till och med gå in där och döpa sina olika delar till hink 1, hink 2, hink 3,
så man skapar en inloggning, ett konto på Lysa och sen har man tre stycken investeringssparkonto. Ett sparkonto med låg risk, ett med hög risk och ett med mellanrisk.
Så det är liksom... så det är basic och det kommer man jättelångt på.
Ja, och gör man detta liksom över tid, alltså att man månadssparar regelbundet, låter pengarna vara, så är det mycket bättre än att följa liksom några sådana råd som man inte hänger med på, som man inte förstår anledningen till varför de är gjorda, etc. Jag ser mycket hellre att man lägger pengarna på Lysa än att man imponeras av min kunskap eller av våra resonemang eller våra modellportföljer. Och egentligen så skulle jag säga så här, att den egentligen enda anledningen när man inte ska välja Lysa, det är de situationer där det inte går. Till exempel pensionssparande. Man kan inte välja Lysa för liksom, sin tjänstepension. Och det är på grund av lagstiftning. Lysa har inte rätt att förvalta pension. Och nummer två, om man tycker att man kan göra det bättre än Lysa.
Mm.
Och där är ju några av oss som tycker att vi kan göra vissa saker minst lika bra som Lysa, eller tycker att vi
eller
har en hobby.
Eller tycker om att sitta och pilla med olika innehav och
jag har skrivit här,
konton på i Avanza och Nordnet och, och så.
Jag har skrivit här att om man är lite nördig, och där är ju liksom vi är lite nördiga. Några av oss som har liksom
är detta en kreativ hobby egentligen?
Ja, det är det.
Ja,
okay. Det är det absolut.
För jag sitter och tänker så, mina hobbies är helt andra.
Ja.
Jag känner att jag får göra saker i det. Men du känner säkert samma sak.
Absolut.
Men du pillar med dina innehav.
Jag kommer alldeles strax till det. Så att grundrekommendationen för de flesta är så här, fyra hinkar-principen och Lysa. That's it.
Härligt, liksom. Det är enkelt ändå. Ja,
så behållningen för dig som har lyssnat här i snart typ 10 minuter eller 15 minuter, det, och har Lysa, då är det så här, liksom, om har du Lysa så görs ombalanseringar automatiskt. Du behöver inte tänka på liksom, vilka fonder, hur har det gått med spiltan, hur ska jag dela upp räntedelen, har jag gjort rätt eller fel antag. För du betalar för att någon annan ska göra det åt dig. Mm. Än med du outsourcar alla de här tankemödorna.
De jobbiga besluten.
Ja, och jag ska ju säga så här, på sätt och vis, så nu när jag tittar tillbaka och inser att jag har lagt nu 100 timmar tankemöda i artiklarna och diskussionerna, så var så här, var det verkligen värt den där 0,1%
extra i avkastning som du har fått?
Ja, för att om man väljer Lysa, så haken med Lysa är att du betalar 0,1% extra i avgift. Ja, ja. Mm. Är du med? Och det betyder 100 kronor per 100 000 kronor. Så att det finns liksom ingen anledning till att inte välja.
Nej, men jag
välja
tänker också det. De 100 timmarna att du kunde gjort något annat som gav någon inkomst liksom. Du är ju duktig på att tjäna pengar, Jan.
Ja, vi byter samtal. Men jag fortsätter här.
Du brukar ju räkna på sådana här saker och säga så. Det är helt onödigt att du sitter med det, Karl. Vi gör, gör det som du vill istället, så kan någon annan göra det där, klippa gräset eller vad det är.
Ja, men jag kommer till det. Mm. Jag vill bara avsluta. För den som har fond, liksom en fondrobot, så behöver de egentligen inte lyssna på mer i detta avsnittet. Utan man kan sluta, har du en fondrobot och du inte har modellportföljen, du kan sluta lyssna och typ om en minut. För det är liksom så här, allt är fixat för dig. Det som du kan göra då istället, har du inte lyssnat på avsnitt 146, gå tillbaka och lyssna på det. För det handlar ju då om att överväga att öka månadssparandet nu när liksom börsen är liksom billig. Och man kan då också överväga, inte bara öka månadssparandet, för det kanske man inte har möjlighet till. Men då kan man också överväga en möjlighet att om du har de här tre hinkarna på Lysa, att du har lågrisk, mellanrisk, högrisk, så kan man föra över pengar från mellanrisk till högrisk temporärt. Alltså man kan göra en sån här intern överföring. Hänger du med?
Mm. Eller så, öka sin risk just nu.
Ja. Mm. Eller så kan man öka andelen. Att om man har då till exempel en mellanrisk som är då 60-40, så kanske man kan höja den till 65-35 eller 70-30. Men det är det som avsnitt 146 handlar om. Så det tänker jag att det behöver inte gå igenom.
Jag tänker också när vi pratar om de här procenten. Om man kommer in som är helt ny och aldrig har lyssnat på någonting med oss, så kan det vara lite förvirrande vad vi snackar om. Men vad ska man då lyssna på?
Avsnitt 99.
Ja.
Så avsnitt 99 är avsnitt 133.
Och det är lite basic avsnitt.
Precis. Så att om du inte har modellportföljen, då är det avsnitt 99. Kom igång med ditt sparande, 133, fyra hinkarprincipen. Avsnitt 146 är det dags att köpa nu när det är börskris.
Mm. Mm.
Okej? Okay?
Toppen.
Så att det är nog vårt kortaste poddavsnitt någonsin. Ja. Mm. Men nu ska jag få nörda. Så det blir resten av avsnittet här. Och jag vill faktiskt börja i detta avsnittet att säga ett stort tack till de som har bidragit i de här, alltså över 400 kommentarerna på bloggen. Det är Oskar F.
Vänta här nu. Ja. Du har skrivit ett inlägg.
Alltså är det fortfarande otydligt att för en vecka sedan skrev jag ett inlägg, då ska jag säga, jag avser att göra de här förändringarna i portföljen.
Mm. Och sen har du fått en jättemycket kommentarer 200, och förslag.
200 kommentarer, över 200.
Och du vill tacka då?
Ja, de som, alltså var detta så otydligt?
Ja, det är otydligt, Jan, därför att jag tycker det är jättemycket som är otydligt. Vi pratar till avancerade ekonomiintresserade.
Nu, ja, från och med nu och framåt, resten av avsnittet. För jag tänker att de andra 99%...
Jo, men också att man måste ha varit inne på bloggen för att veta vad du snackar om. Och det kanske man inte har.
Ja, men jag tror att de flesta har det.
Ja, okej. Okay. Låt oss anta det då. Mm.
Okej. Okay. Ja, men det är bra att du håller tydligt. Så nu och framåt så är det för de som har egna modellportföljer som har följt oss sedan tidigare.
Okej.
Okay. Okej? Okay? Mm. Bra. Så jag skrev i förra veckan en artikel som heter så här: förslag på förändringar i portföljen till följd av corona, till följd av det som har hänt med spiltan. För spiltan stängde ju sina fonder, så att plötsligt kunde man inte byta i sitt PPM, man kunde inte ombalansera i Lysa, man kunde inte liksom sälja för ut tillbaka sina pengar. Så det var ganska stort kaos i 2 veckor.
Mm.
Nu har det lugnat ner sig, så då har det kommit en massa liksom insikter som vi ska prata om, och vad ska man göra till följd av de insikterna.
Jättebra.
Ja. Och då är det över liksom massa människor som har bidragit i den diskussionen, bland annat då Oskar F, Daniel Nilsson, PZJE, JFB, Daniel, Harry, ML, CL, Johan, jättemånga, Olof, jag har säkert glömt någon här. Mm. Och jag tycker det är så sjukt coolt för att vi kom fram till så bra resultat. Och sen när jag faktiskt pratade kort med Lisa innan vi skulle spela in idag, så har ju de har ju varit med om exakt samma marknad. De har varit med om exakt samma situation med spiltan och hela paketet. Och när vi jämförde vad vi hade kommit fram till, för vi har liksom inte diskuterat tillsammans utan vi har liksom gjort det på varsin kammare, så har vi konstaterat att vi har kommit fram till i princip samma slutsatser. Och jag vet liksom så här att fan, men det känns så här grymt bra. Att det är inte som att vi är ett gäng liksom så här glada amatörer, utan vi kan faktiskt komma fram till samma slutsatser som en professionell organisation som förvaltar flera miljarder kronor, som har tillgång till professorer, tillgång till specialister, konsulter, rådgivare, etc. Dock är det ju så som vi var inne på innan, Lysa kommer ha en lite bättre lösning på samma problem för att de har tillgång. För de kommer och säger så här, vi har 3 miljarder i förvaltat kapital, vi skulle vilja ha den och den på den produkten. Så de kommer åt grejer som inte vi gör som småsparare. Så att det är ytterligare ett argument i Lysa-skalen till att du får till och med en bättre räntedel. Okej?
Okay? Mm.
Känns det, går det hänga med?
Jag får inte, nu ska Jan få nörda.
Ja,
och då vill du inte att jag ställer frågor, eller hur är det?
Jo, du kan få ställa frågor. Men,
men helst inte.
Ja, jag fortsätter nu helt här. Så jag tänker inte gå igenom teorin från ombalansering, för det gör vi i avsnitt 136. Mm. Så då kan man kolla där. Men vad som händer är om man inte ombalanserar, då glider sparandet mot en högre risk över tid. Aktier tar mer och mer plats när aktier ökar i värde, eller som nu när aktier har fallit i värde, så blir de en mindre andel. Så ombalansering är inte primärt sett ett sätt att höja avkastningen, utan det är ett sätt att om jag har sagt att jag vill ha 60% aktier och 40% räntor, så kommer det under året glida. Och när det har glidit då, att det plötsligt blivit 57% aktier och 43% räntor, ja då säljer jag av så att jag får en 60-40-fördelning igen.
Mm.
Okej. Okay. Och sen så kan man ju också då ombalansera mellan då de här hinkarna som vi pratar om. Man har då Lysa att man kan flytta pengar från en portfölj till en annan portfölj.
Mm.
Okej. Okay. Så i normala fall, om vi då till exempel tittar på Lysa, så ombalanserar de automatiskt när det blir en glidning med mer än 3%. För att inte göra det opraktiskt så har jag tidigare sagt tumregel på runt 5%.
När man själv pillar med det.
Ja, när man själv gör det, för det är lite omständigt. Men eftersom det har hänt så mycket på marknaden den senaste tiden, så passar jag på att kombinera ombalansering med förändringar. Så vi kommer inte bara återställa portföljen då till 57, från 57-43 till 60-40, utan vi kommer passa på att göra några förändringar inom portföljen också. Mm. Okej?
Okay? Mm.
Och om vi tittar då hur det ser ut i fredags, då 3 april, så var Stockholmsbörsen ner minus 21% och 25% från toppen. Amerikanska börsen minus 24% och en global indexfond typ minus 25%. Så vi har sett ganska stora förändringar i portföljerna. Och tittar vi då på försiktiga portföljen, så ligger den minus 7% för i år. En nybörjarportfölj minus 10, globala minusportfölj minus 14. Så alla är ju bättre än aktieindexen, för de var ju mellan minus 20 och minus 26%. Så alla portföljerna har ju gått bättre än index i perioden. Och sen har vi liksom så här det fantastiska med Rika Tillsammans-portföljen, som är ju vår kombination av fonder som alltid ska gå plus. Det är målet.
Ja, lite guld också väl, eller hur är det?
Ja, men där är en massa olika delar.
Massa olika delar, ja.
Men poängen är att den ska alltid gå plus. Så att man har liksom, man, i goda tider får man en lite lägre avkastning, men i dåliga tider får du fortfarande liksom en ganska god avkastning. Och den ligger på plus 5,5.
Mm. Med allt som har hänt.
Med allt som har hänt så ligger den på plus.
Mm.
Vilket jag tycker är sjukt coolt faktiskt.
Mm.
Och då har jag också på bloggen, eller när man tittar på slidesen, kan man se så här, hur har de olika delarna glidit?
Ursäkta.
Ja, det är ingen fara.
Hur har de olika delarna? Säg det igen, för vi nös ju mitt i det.
Alltså, nej, men vi behöver inte gå igenom det, det är inte så intressant. Men de har glidit och jag har sammanställt hur mycket de har glidit.
Mm.
Så att jag tänker liksom att här hade man egentligen kunnat sluta och säga så här, okej, nu ombalanserar vi tillbaka till liksom ursprungsfördelningen. Att till exempel att då globala barnportföljen ska ha 80% aktier, men nu har de bara 75%. Så vi behöver sälja av guldet och vi behöver sälja av räntefonder för att det återgår. Men eftersom vi ska göra några förändringar så måste vi titta på så varför gör vi förändringarna och vilka förändringar gör vi? Och jag tänker ju på det mycket som att vi faktiskt nu efter liksom ungefär en månad in i den här krisen har fått facit på ganska många. Vi har ju fått svar på ganska många frågor.
Ja, vilka, vad tänker du då?
Nej, men jag tänker till exempel en sån här bra fråga. Jag tänker egentligen ska vi göra detta avsnitt i slutet av året. Men redan nu kan man börja fundera på så här. Hur har jag reagerat? Reagerade jag så som jag trodde att jag skulle reagera?
När börsen sjönk
till exempel, och när det är oroligt. Sen kan man också börja titta på så här, vad har jag gjort rätt? Vad har jag gjort fel? Vad trodde jag skulle vara på ett visst sätt som visade sig att det inte var på det sättet? Vad har jag lärt mig? Och framförallt, har jag kunnat sova gott om natten? Har jag haft rätt balans i mitt sparande? Mm. Så detta är några bra frågor att ställa sig. Och jag tänkte att jag skulle redovisa några av de insikterna som jag har dragit från detta. Och som uppenbarligen då till exempel Lisa också har dragit på egen kammare. Mm. Och jag upplever alltid att när det går åt helvete för mig, eller när det går åt skogen, liksom, eller när jag lyckas missa eller när jag misslyckas, så beror det alltid på två grejer. Och den ena grejen är det som Eugene Lewis Fordsworth sa.
Det ska bli väldigt intressant nu.
Ja, men du kan ju läsa vad han sa.
Vad han säger. Ja. Eugene Lewis Fordsworth säger, assumptions are the mother of all fuck-ups.
Ja.
Så att när man antar saker så vet man egentligen inte utan...
Nej, man gör ett antagande och sen bygger man sin strategi på den grunden.
Ja.
Och sen visar det sig att det antagandet höll ju inte. Och då rasar ju allt man har byggt på det antagandet. Det är som att bygga ett hus utan en fast grund.
Mm.
Det spelar ingen roll hur fantastiskt huset är om inte grunden är stabil.
Nej.
Och sen sägs det ju att Mark Twain sa nästa grej, fast det finns andra som säger att det inte var Mark Twain. Men det spelar ingen roll.
Han och Einstein får många sådana citat tillskrivna.
Ja, precis. Jag brukar ju säga...
Men låt oss se vad han har sagt nu då.
Ja.
What gets us into trouble is not what we don't know, it's what we know for sure. That just ain't so.
Mm. Så att man
det som vi är säker på, men inte är så, det är det som får oss att göra misstag.
Ja, precis. Att återigen, det hänger ihop med antagandet. Jag antar att en viss sak är på ett visst sätt och sen så är det inte på det sättet. Så låt oss titta på de här antagandena som inte har visat sig stämma. Alltså vilka assumptions har vi gjort som har varit liksom fuck-ups. Och sen får man också hålla detta i relation. Vi pratar inte som att liksom portföljen har fallit och alla pengar förlorade, utan vi pratar att portföljen gick ner kanske minus 7% när det egentligen bara skulle gå ner 5% eller 4%.
Mm.
Så att det är inte...
Bra att du förtydligar där.
Ja, så att det är inte som så att katastrof, modellportföljerna funkar inte. Nej, men de funkar till 80% och sen är det 20% som vi och många andra har missat. Så att, och detta ska också vara så här, var lite schysst mot mig själv, för att detta är ju liksom experter och liksom myndigheter, Finansinspektionen, Pensionsmyndigheten, det är många av de här grejerna som många inte har förutsett. Så vi sitter i de misstagen här som vi gjort i antagande, det är samma misstag som Lysa har gjort, som Avanza har gjort, som ICA-banken har gjort, som pensionsmyndighet, alltså som flera andra har gjort, för att det är första gången det händer på marknaden. Så att vi är många som har gjort samma antagande. Ja, och den första antagandet är så här, att den svenska och den nordiska företagsobligationsmarknaden funkar inte.
Är det ett antagande eller?
Nej, det är ett konstaterande.
Det är det som händer. Det är det som händer.
Ja. Och företagsobligationsmarknaden, det är ju det här när en räntefond, när man lånar ut pengar till ett företag, för att företag behöver till exempel så här, nej men vi har mycket verksamhet i början av året och i slutet av året, men vi har inget verksamhet under sommaren. Då måste de låna pengar under sommaren för att kunna betala alla sina anställda, och sen tjänar de pengarna på hösten och betalar tillbaka.
Mm.
Men då lånar man pengar och det lånet kallas för en obligation.
Ja.
Och de här lånen vi pratar om, detta är jag tror avsnitt 60 eller 63, där vi eller 64, där vi pratar om allt du behöver veta om räntefond. Och de här lånen kan ju då säljas mellan olika räntefonder. Problemet, vad som hände nu med coronakrisen, var ju att alla företag typ förlorade ju typ, alla slutade flyga samtidigt, alla slutade åka på kryssning. Massa företag, Volvo permitterade alla sina anställda och massa varsel. Så plötsligt var ju de här lånen till ett företag som Volvo, blev marknaden osäker, kommer Volvo kunna betala tillbaka det här lånet?
Mm.
Och då blev folk osäkra och plötsligt så var det ingen som ville ta i de här lånen. Så när sen folk gick till en räntefond och sa så här, jag vill ha tillbaka mina pengar, så sa räntefonden så här, ja, fast vi kan inte sälja det här lånet till någon och vi har inte pengar för att betala det här uttaget. Så att då stängde man fonderna för uttag och för insättningar.
Ja, men alla pengar är kvar. Det är bara det att man kan inte...
Ja, fast precis. Nu har de öppnat igen. Detta hände för 2 veckor sedan. Men det man kan konstatera så här i efterhand, det var ju så här att den funkar inte, den marknaden så som det var sett. Det var första gången detta hände i Sverige. Men
har detta hänt utomlands också? Alltså jag tänker, det borde inte bara vara Sverige sker.
Jag tror att på
räntefonder.
Ja, fast på just den här obligationen, att detta gäller även de stora liksom, företagen som liksom Volvo och som SBAB, Nordea. Alltså, är du med? Det var ju många. Visst. Och detta drabbade ju framförallt till exempel Spiltans räntefond. Då.
Jo, men jag tänker det som hände Spiltan, ja, att de fick stänga för uttag och, ja, insättning. Har du sett att det har hänt utomlands också, att det finns andra räntefonder som är då kanske, låt oss säga,
jag har faktiskt inte kollat. Ja, nej, men jag har inte kollat exakt. Jag vet ju till exempel att fonder stängde i Mellanöstern under arabiska våren. I den här filmen The Big Short så stängde han ju sin fond. Problemet är ju att man blir ju lite galen som kund, för att man vill ju ha sina pengar och plötsligt så bestämmer någon så, nej, du kan inte få ut dina pengar. Så att det är liksom en,
ja, så vi har hört talas om det i en film, men det hände typ i verkligheten.
Ja, precis. Men det ska liksom så här, det borde inte ha hänt på den typen av fonder. Alltså om du har riktigt högriskkabla, alltså du lånar ut till något nystartat företag, ja, men
då kan man förstå,
men inte när liksom, jag tror ingen hade räknat med att detta skulle hända med räntefonder på SBAB, de stora. Sen är det vissa som säger så här, ja, vi skrev om detta på bloggen för något år sedan. Ja, absolut. Men du vet, det är folk som skriver om alla möjliga scenarion som är mer eller mindre realistiska. Men i alla fall, nu har det hänt. Vi behöver ta hänsyn till och korrigera för det. Mm. En annan insikt är att den här riskskalan när man värderar fonder på en skala 1-7 är också ganska värdelös. Har jag insett så här efterhand, för att den värderar ju bara på risken, alltså hur mycket har fonden rört sig liksom i värde. Men den tar inte hänsyn till just den här likviditetsrisken, den tar inte hänsyn till kreditrisken, den tar inte hänsyn till fondbolagsrisken. Även om detta, återigen nu när jag liksom kollade efterhand, står detta i villkoren på alla sådana här fondfaktablad.
Ja.
Men jag tror liksom det är väldigt få av oss som har liksom
läst igenom dem.
Ja, läst igenom, men man har liksom inte liksom reflekterat över de konsekvenserna det får. Eller att det kunde innebära att Lysa inte kunde ombalansera. Eller att hade du spilt en räntefond Sverige i din PPM så kunde du inte byta dina PPM-fonder. Så jag tror att liksom de här multiplikatoreffekterna var det ganska många som blev förvånade. Även Avanza, ska du säga, som hade många 100 miljoner liksom hos Spiltan. Jag tänker inte att vi ska gå igenom, det är ett ganska intressant case just där med Spiltan, men jag har skrivit om det jättemycket på bloggen som heter, avsnittet heter så här, Spiltan räntefond Sverige, tror jag det är från 20 mars. Och där går jag igenom exakt vad det är som har hänt, varför det har hänt, hur man kan resonera. Där är också över 200 kommentarer till den artikeln. Så att slutsatsen vi också kan dra, att hur låg risken räntefonden har, så är den inte ett alternativ till bankkonto. Det har jag ju sagt innan, att pengar på 0-12 månader alltid ska vara på ett bankkonto. Det blir än viktigare idag. Det har vi pratat om, att man kunde spärras. Så att jag skulle säga att detta är de tre huvudsakliga grejerna som är mina insikter från den här krisen. Mm. Du ser helt utzonad ut.
Nej, jag tittar på din slide och funderar, så var är vi någonstans? Nu när det är viktigt så att vi ska göra slidesen, vi ska sharea dem. Vad heter det? Dela dem. Var är vi någonstans? Ja. Vi har gått igenom det.
Jag är inte så att, alltså för mig är detta stöd för att kunna prata.
Ja, jag vet, men ja, för mig är det också det.
Ja. Bra, vad skönt att det inte var värre än så. Sen är det många antaganden som också visat sig stämma, som är många. Så att jag ska säga så att jag har haft 8 av 10 rätt under den här krisen. Sen har jag haft 2 av 10 fel.
Och det var det med...
Ja, det var de här grejerna vi gick igenom nu. Sen på avsnitt 146 gav vi igenom väldigt många andra saker som har visat sig stämma, att svenska kronan förlorar i sitt värde, volatilitet, alltså svängningarna på börsen ökar, det blir panik, massor av grejer som har visat sig stämma också. Så att de ändringarna som vi gör, och detta är roligt, för detta är precis de slutsatserna som då Lysa och många andra har dragit och som vi hittade konsensus kring i kommentarerna. Så att detta är inte bara jag som har kommit fram till, utan vi är många som hjälps åt. Så vi måste ha en större diversifiering. Det vill säga, vi måste dela upp äggen på fler korgar.
Så pengarna måste sitta i fler olika
korgar i räntedelen.
Och korgarna är då tillgångsslagen.
Ja, precis. Innan så har vi grovt sagt så här. Vi har en aktiekorg. Aktiekorgen har funkat precis så som den ska i den här krisen. Mm. Vi har haft en guldkorg. Den har funkat precis så som den ska i den här krisen. Och sen har vi haft en räntekorg.
Ja.
Och när vi tittar i de här, så aktiekorgen, alla äggen är hela och fina. Guldkorgen, där har det blivit fler ägg och de är polerade och blanka. De har gått jättebra. Mm. Men i räntekorgen, där är liksom så här, 20% av äggen är sönder liksom, i den. Och vi måste
Men vad
fixa.
Betyder det om du skulle översätta det till verklighet? Vad händer med pengarna då?
Ja, men
har gått sönder.
Ja, men vi har förlorat lite pengar. Vi har förlorat lite pengar, det har vi gjort i aktiekorgen också. Men vi har förlorat mer pengar än vad som var tänkt. Än vad som var teorin i portföljen.
Varför vi hade räntefonderna.
Ja, precis. Så att man kan jämföra så här att vi hade en bil, om vi tryckte på bromsen skulle vi stanna på 100 meter.
Mm.
Ja, nu stannar bilen på 110 meter.
Mm.
Så det tog liksom längre tid. Mm. Så vi har fel antagande. Det vi behöver göra, vi behöver ta bort, minska exponering mot de svenska företagsobligationerna.
Mm.
Det vill säga, alltså mindre av de här högrisk, det som vi innan trodde var lågriskräntor som visade sig vara högriskräntor. Så minskad andel där. En större exponering mot då globala och europeiska företagsobligationer. Så istället för att hålla oss till en svensk marknad med typ 100 stora företag, så tittar vi på en större marknad med kanske flera tusen företag. Är du med? Så vi flyttar blicken från Sverige till världen och Europa. Vi inför bankkonto som ett alternativ. Så att vi säger inte att den lägsta risken nu, den lägsta delen är liksom en räntefond, utan nu säger vi att det är bankkonto.
Mm.
Där är många läsare, Jack med flera, som kommer att säga, vad var det vi sa? Ja, ni hade rätt.
Vad var det de sa då?
Ja, men de sa att, nej, men varför har ni inte bara ett bankkonto? Okay. Det finns vissa poänger för att ha bankkonto, så att jag säljer mig till den skolan till viss del. Vi har också tagit att vi måste diversifiera även om vi tittar på den här aktiekorgen, även om det inte har hänt någonting, så har vi ett stort ägg där just nu. Och då tycker jag att det är bättre att ta det ägget och dela upp det i två mindre ägg. Än med? Så att vi kommer inte förändra någonting i aktiekorgen, vi bara delar upp det i två ägg. Och liksom uppdelning i fler fonder. Är ni med? Att detta är liksom de aktionerna som vi kommer att ta. Mm. Och sen kommer detta se ut olika i de olika modellportföljerna. Sen passar jag på också att öka lite guld i barnportföljen från 10-15%. Vi tar bort eller kraftigt minskar Spiltans fonder också. Inte bara för att vi ska balansera om, men jag har en viss förtroende. Kris, inte kris, men förtroendet är naggat för hur de skötte de här två veckorna då pengarna var låsta. Och det handlar främst om kommunikation. Att jag tyckte att de kommunicerade konstigt. Och tittar vi då här där jag sa innan att Lysa gjorde en bättre grej. Så det som man skulle önska, att nu blir det supernördigt. Men den optimala lösningen här hade ju varit en fond som lånar ut pengar till alla företag i hela världen. Ungefär som en global indexfond. Men istället för att vi investerar i företaget så lånar vi ut pengar till dem.
Ja.
Hänger du med?
Ja, absolut. Du hade velat ha en sån.
Jag hade velat ha en sån fond.
Mm.
Men problemet med räntefonder, och detta är varför räntefonder är så mycket mer komplexa, är det finns sådana fonder. Men problemet är att Apple vill ju inte låna i svenska kronor, de vill låna i US-dollar.
Mm.
Och sen betalar de 1% ränta kanske, nu bara hittar jag på. Så problemet är att jag kan låna ut mina pengar till 1% ränta, men eftersom de vill betala tillbaka i US-dollar, så har jag egentligen spekulerat i US-dollarn, för valutan kan ju röra sig med plus minus 10%.
Ja, det vill du inte. Du vill inte ha valutarisk.
Jag vill inte ha någon valutarisk, eller hur? Så jag skulle egentligen vilja ta det som man kallar för en valutasäkrad eller hedgad företag, global företagsobligationsfond, eller en valutahedgad global statsräntefond.
Mm.
Hänger du med?
Mm.
Men det, finns, men det finns inte för småspar.
Det finns inte, nej. Okay.
Men det finns för institutionella investerare. För, det, då, för Vanguard har en sån fond och Dimensional har en sån fond. Mm. Så Lisa, så som när jag, liksom, jag misstänker och liksom när jag pratar med Lisa, de var så här, alltså vi vill inte lova någonting, vi kommer att kommunicera ute. Men han säger, de sa så här, vi tittar på de här fonderna.
Ja.
Liksom. Ja. Så att jag skulle inte bli förvånad om de väljer en sådan.
Mm.
Så. Så då har vi pratat om insikterna, vi har pratat om vilka förändringar vi kommer göra. Så hur ser detta ut rent praktiskt i de fyra portföljerna?
Mm.
Okej?
Okay? Mm. Förlåt, det är nämligen så här att vi har ju suttit och tramsat kring Ali G-sketcher innan den här podden spelas in, och det är så jäkla svårt att få allergi ur huvudet nu. Man bara ställer sådana idiotfrågor.
Okay,
om man aldrig har sett allergi,
det är Sacha Baron Cohen,
han som YouTube.
Ja, han som gjorde Borat och liksom.
Ja, han har en karaktär som heter allergi som ställer jättekorkade frågor, och det är som att allergi bor i mitt huvud nu. Jag försöker att inte liksom...
Så berätta, hur hade en sån spelning?
Nej, han hade inte, nej, men jag har inte gått dit ens, John.
Ja.
Jag har inte gått dit, men det är som att jag hör en sån röst i huvudet.
Ja.
Och han är inte hemma här.
Nej. Men det är väldigt roligt. Vi kan väl, nu när du ändå har lagt ut det, så kan vi lägga ut en sån här länk.
Vi kan lägga ut en länk.
Till ett väldigt roligt klipp som vi har skrattat. Och så kommer alla som bara läser artikeln bara så här,
Var passar nu allergi in här?
Ja, så får detta vara en grej för dig som har lyssnat eller tittat.
Mm. Men var var vi nu någonstans?
Vi var på försiktiga portföljen. Ja. Vilka förändringar?
Hur länge har vi haft denna portfölj?
Sen januari, 3 månader.
Ja, jag tänkte att den är så superny. Ja. Den har verkligen fått en skakig
start. Den har fått en skakig start, det var snällt sagt. Här är det en sån här grej. Den har svängt lite för mycket. Det är ju det som är det hemska i den.
Hur
här.
Mycket skulle den svängt?
Den skulle svänga kanske, nu borde den ha legat på kanske -4%. Alltså hälften av nybörjarportföljen. Och jag tror att den låg, när jag kollade här om dagen, så -5 eller -6%. Så att jag är ganska, alltså det är inte mycket i procent, men det är mer än vad jag skulle velat att den faktiskt gjorde.
Mm.
Så att jag är lite besviken på den. Eller.
Men det är ändå rätt bra att se det redan nu.
Ja, absolut.
Försiktiga portföljen, ja. Inte vara så försiktig.
Ja. Så att jag tycker att den har gått ner lite för mycket, vilket innebär att jag kommer här att prata om att sälja med förlust. Vi kommer att sälja med förlust. Mm. Man skulle kunna spekulera låta den vara, för att vi har pratat att den ska ha en tidshorisont på 1-3 år eller 0-4 år, att den kommer att studsa tillbaka. Men då är det en hoppstrategi, alltså att man hoppas, och jag påstår att hoppas är inte en strategi.
Nej.
Utan då är det bättre att inse så här, ja men vi antagandena som vi gjorde kunde vi inte förutsett, de var fel, så nu får vi korrigera. Mm. Så man kan göra detta på två sätt. Det ena alternativet är att man ändrar syftet med den försiktiga portföljen, det vill säga att man säger så här, jag avvecklar portföljen, tar ut alla pengarna och så sätter jag dem, förstärker jag min vardagsekonomi nu i coronakris, för jag vet inte om jag är varslad eller blir uppsagd, så det är bättre att jag förstärker bufferten. Mm. Och så får jag vara med att jag har gjort en liten förlust. Det är inte en aktie, alltså en förlust på 25-30%, utan det är en förlust på kanske, jag tror idag när vi spelar in, på -5%. Liksom. Mm. Och det bör ändå, man ska ju ha haft en buffert på bankkonto innan, det har vi ju sagt i alla avsnitt. Eller om jag inte behöver förstärka upp vardagsekonomin, så kan jag använda de här pengarna för att sätta dem i nybörjarportföljen eller annan portfölj med en högre risk. Hänger du med?
Ja.
Så att det är det ena sättet. Det andra sättet som man kan göra, det är att göra en ombalansering så som vi föreslår. Det vill säga att vi delar upp räntedelen i två mer distinkta delar. Att vi säger att det ska vara en del skydd, så att den här räntekorgen som vi pratade om innan, vi delar upp den i två korgar. Och så säger vi en del ska bara skydda pengarna och de sätter vi på bankkonto, och den andra delen ska generera avkastning och där behåller vi lite risk.
Ja.
Hänger du med på det?
Mm.
Och sen är det så att där kommer vara en länk till den här ombalanseringsmallen där man kan liksom fylla i sina siffror och liksom modellera så att man sätter upp sin portfölj så som man själv vill. Vi har då här ett förslag på 15% AMF räntefond mix, 10% räntefond lång och 10% spiltan fonden.
Mm.
Och sen den sista ändringen som vi kommer göra i alla portföljerna är att du som har din modellportfölj på Avanza, så har vi rätt länge haft ett ganska ooptimalt val för gulddelen som heter då guldava. Kommer du ihåg att Erik också pratade om den, att det var ingen hit?
Ja.
Utan vi har ju gått och väntat på att Avanza ska få tummen loss och erbjuda samma bra guldfond som finns på Nordnet som heter Extra Gold. Så där byter vi rakt av guldava mot Extra Gold. Sen, precis som vanligt, så behöver man inte göra antingen eller. Så till exempel hur vi har gjort nu, kommer en information till dig, detta har jag inte berättat.
Nej, hur har vi gjort nu då?
Hur har vi gjort? Vi har gjort så här att vi har tagit ut hälften av pengarna och sen har vi ombalanserat resterande del. Mm. Så vi har gjort alternativ 1 och alternativ 2.
Så båda?
Mm. Så vi har tagit ut hälften av pengarna till förlust, ja. Men vi sätter dem i de andra portföljerna istället.
Okej. Okay.
Bra, så det är försiktiga portfölj. Mm. Make sense?
Ja. Yeah.
Så att det är ändringarna där. Tittar vi på nybörjarportföljen så delar vi upp då globalfonden, för då har vi haft då aktiekorgen. Hela aktiekorgen har legat i typ, eller större delen av aktiekorgen har legat i en enda fond som heter då Länsförsäkringen Global Index, tror på 40%. Men eftersom vi har sett att det finns fondbolagsrisk nu, att man ska inte ha alla pengarna hos ett fondbolag,
nej,
så delar vi upp dem i två. Så vi behåller 20% i Länsförsäkringar och sen så lägger vi till en SPP globalfond på 20%. Dock är det viktigt här, innan man gör de här jättestora förändringarna i de här aktiefonderna, att det kan variera värde. Vi kommer att prata om det. Så att lyssna igenom hela avsnittet för att det är ett ups på det. På räntedelen kommer jag ränteriket eller nybörjarportföljen var ju 50% aktier, 40% räntor och 10% guld.
Mm.
Det var ju ursprungsfördelningen. Mm. Nu ändrar vi den då till då fortfarande 50% aktier, ingen förändring. Räntedelen delar vi upp i hälften skydd, alltså hälften bankkonto, hälften räntefonder. Så det blir 2x20 och ändrar fonderna i den och sen byter vi gulddelen på Avanza från guldava till extra gold.
Ja.
Häng med? Så det är inga stora
förändringar. Det är inga stora förändringar, men det är, om man bara lyssnar så kanske man ändå måste titta lite sen.
Ja, man kan titta på slidesen och titta i ombalanseringsmallen.
I ombalanseringsmallen.
Mm. Så att jag vill bara vara liksom så här, att det är inga drastiska. Det är inte som att vi, vi hade 50% guld men nu ska det bara vara 10% eller nej, 80%. Nej. Utan detta är så här, de största förändringarna här är i räntedelarna. Mm. Där vi börjar resonera på räntedelen som skydd och som avkastning. Och sen kan man också variera att vill man ha mer skydd, ja, då tar man mer bankkonto. Vill man ha mer aggressivt räntor, ja, då tar man mer av avkastningsdelen. Jag har valt delade 50-50. Mycket diskussion om detta på bloggen. Jättemycket.
Varför dig?
För att först, alltså de första 50 kommentarerna så fattar vi inte varför vi inte fattade varandra.
Men sen
så insåg, kommer du ihåg att jag sa här en kväll, bara fan jag fick det nu. Det handlar om att vi svarar olika på frågan, vad är syftet med räntefonder?
Ja, och så vet ni inte att ni svarar olika.
Ja, för att för syftet med räntefonder kan antingen vara att skydda kapitalet, då har man dem på bankkonto, eller så är syftet att ha avkastning från dem, och då har man dem i räntefonder.
Ja.
Hänger du med?
Ja.
Okej.
Okay. Ja.
Okej, då går vi.
Jo, men ni svarar olika på frågan och då blev det en diskussion där ingen nådde fram riktigt.
Ja, precis, för vi hade liksom olika, som Stefan Löfven alltid säger, olika ingångsparametrar.
Säger han det?
Ja, men han är ju sådana gammal facklig förhandlare.
Men säger man då, så då?
Ja.
Ingångsparametrar.
Jag tror okej, det, eller ingångsvärden.
Ja,
eller?
Men det är ett jättebra ord. Jag har alltid sagt, vi har olika vinklar in i diskussionen.
Ja.
Okej, men nu kommer jag använda det.
Ja.
Fancy-ordet.
Mm. Ja. Så att om vi ska då sammanfatta nybörjarportföljen, så aktiedelen väldigt liten förändring, räntedelen så delar man upp den beroende på vilken nivå man vill ha skydd eller avkastning, jag har sagt 50-50. Har du din portfölj på Nordnet behöver du inte göra något med gulddelen. Har du din portfölj på Avanza, då byter du till extra gold.
Mm.
Okej?
Okay? Ja.
Eller det är inte byta, det var ingen order, det var liksom ett
kan
tips. Man kan göra det om man tycker. Bra, och tittar vi på globala barnportföljen så var den ju 80-10-10. 80% aktier, 10% räntor, 10% guld. På samma sätt där hade vi en global fond som stod för 55% av innehavet. Den byter vi upp i 2x25. Och vän av ordning noterar att om vi tar 2x25 så är det 50, men vi hade 55 från början. Så då flyttar vi de där 5 till guldet istället. Så
att varför har vi haft pengarna i en global fond? Liksom?
Alltså jag,
I flera av de här
för att i många år så hade jag så typ 20 fonder. För att jag,
ja,
liksom,
jo, men det
för
stämmer, jag minns detta.
Ja, för jag var så här, ingen fond ska ha mer än 5% vikt. Och så börjar folk säga, men det är ju sjukt onödigt, det är klyddigt, det går inte månadsspara i alla fonderna. Så då förenklade vi i januari. Då gick vi från så 20 fonder till 8 fonder. Men jag tror att det var fel.
Men det är ju en sak att bara ha en global, alltså global fond. Eller ja, ha pengarna som ska vara i aktiedelen då, va? Ja. I en enda.
Alltså där vi har,
ja, eller ni, du har dem i flera
där
olika.
Där är ju 25% aktier till. Ja. Som är i andra fonder. Men just globalfonden.
Så, att, återigen, så den vill du dela upp i alla
ja
fall.
Mm. Och då handlar återigen ingen strategi för henne. För vi köper en annan globalfond som äger samma underliggande.
Mm.
Men problemet är att insikten som jag fick och många av oss fick här nu, om vi tittar på den här räntemarknaden,
yeah,
så var det så, Spiltan ägde papper i Nordea, SBAB, massa fastighetsföretag etc. De stängde sin fond. Mm. Är du med? Där fanns andra företag som IKC, SEB som också ägde exakt samma ränteobligationer, men de stängde inte.
Nej.
Är du med?
Mm.
Så att då insåg jag så här, men vänta, där finns en fondbolagsrisk också. Så detta är inte en spekulation i att den ena fonden kommer gå bättre än den andra, utan det är helt enkelt bara att minska fondbolagsrisken.
Men kan man, detta är säkert självsvarande den här frågan, men kan, man kan inte veta vilket fondbolag som det är risk med på det
nej
viset.
Nej, det var ju ingen som trodde att det skulle vara problem med Spiltan.
Nej.
Nej, nej, nej. Det går inte.
Men varför var det så att det en, den ena fonden stängde inte? Medan den andra gjorde det.
Mm.
Och de hade samma lån, väl? Mm. Ja, samma så typ av lån, ja, till samma företag.
Ja. Det var ju detta som var frustrationen i 2 veckor, för vi fick ju inget svar. De var bara att de nej gjorde, de ena sa så här, marknaden för prissättning av räntefonder funkar inte. Det sa Spiltan. Och de andra sa så här, marknaden för att prissätta fonder funkar alldeles utmärkt. Och då var det så här, vänta här nu.
Det är en åsiktsfråga, ja, då snarare, eller?
Ja. Precis. Och detta var en av de stora problematikerna. Att, och det för mig insikt är så att man kan inte bortse från fonden, fondbolagsrisk. Och då är detta ett sätt liksom att göra.
Men vem hade rätt egentligen?
Ja, det vet vi inte.
För den ena säger att marknaden funkar inte.
Och de andra säger att marknaden funkar.
Och, men då, man kan väl ändå säga i efterhand lite,
ja,
hur, vem hade rätt här?
Ja, det ska ju bli jättespännande att se.
Okej, man kan inte säga det igen.
Nej, vi vet inte.
Okej, ja, när vet vi?
Ja, vi vet inte. Jag tror inte vi kommer få reda på det heller. Alltså Spiltan har ju varit, till exempel, de var med i Avanza-podden och pratade Per Börjesson. Och de har skrivit på sin hemsida.
Var det nyss?
Ja, typ en vecka sedan eller sånt. Men du vet, så här, skrapar man på ytan så är jag så här, I don't like it. Jag gillar inte svaren, jag gillar inte hur, liksom, jag har inte fått svar, jag har inte fått ett tillfredsställande svar. Och det är därför vi går till exempel igenom portföljen, så hade vi hade 45% i Spiltan. Nu drar vi ner det till 5-10. Så innan hade vi ganska mycket hos dem, men nu har jag liksom dratt ner drastiskt. Mm. För det är lite förtroendekapital.
Men du, jag kan känna så att man blir lite vilsen.
Ja.
För hur ska jag kunna lita på någonting?
Ja.
Egentligen.
Ja, men du kan ju. Det finns, det ju, inga, det ju, finns ju inga garantier.
Nej.
Inte ens på sparkontot har du garanti. Så att det är ju detta. Det är därför det är så liksom att man behöver navigera. Och det är därför jag också pratar om, som till exempel Lysa som en fondrobot. Då använder du Lysa, då har du outsourcat de tankarna till någon annan.
Mm.
Är du med? Medan nu i modellportföljen så kan vi inte säga så här, men det är Lysas ansvar.
Nej.
Utan här behöver vi ju fundera själva. Sen vet jag att i hela den liksom, som hände som Spiltan, så spelade ju Lysa en väldigt aktiv och väldigt stark roll som hjälpte väldigt många småsparare.
Mm. Absolut.
Bra, så kan vi hoppa tillbaka till global barnportföljen.
Det gör vi.
Så att vi höjer, vi flyttar 5% från aktierna till guld, så vi får 15% guld. Samma sak där på Avanza, har man Avanza så finns det ett förslag att titta över extra goldfonden. Och sen så byter vi, just på grund av den här förtroendegrejen, så byter jag Spiltan aktiefond investmentbolag i aktiedelen till SEF Cavalier investmentbolag.
Mm.
säkert många som kommer ha en åsikt om det jag har skrivit och motiverat det på bloggen. Men det ett, det handlar om förtroende. Två, det handlar om att SEF-fonden är mer global. Och skillnaden i avgift är 0,1% dyrare. Och jag tycker att det är motiverat. Gillar man inte det så kan man behålla sin Spiltan-fond eller sätta dem i en global fonden. Det är upp till var och en.
Mm.
Tittar vi på Rika Tillsammans-portföljen. Samma förändring där. Vi delar upp globalfonden i två delar. Vi säljer av hela korta räntedelen och byter den till bankkonto. Så det är väl den mest drastiska förändringen.
Hur mycket är det då?
25%.
Som ska ligga på bankkonto?
Ja, som ligger på bankkonto. För då är resonemang så här, varför ska jag liksom, Spiltan har gjort kanske 1,5% om året, men nu har de ju förlorat 3-4%. Det är ju det som inte ska ha gått, men som uppenbarligen har hänt. Och då blir jag så här, varför ska jag riskera minus 4% för att få 1,5% när jag på ett bankkonto kan få 0,6-0,7 utan någon risk? Hänger du med?
Mm.
Så att det är därför bankkontot. Och sen samma sak där, så har vi brutit upp guldfonden. Där bryter vi faktiskt upp guldfonden i två delar också. För att i Rikets sammansportföljen så är det 25% guld. Sen är det faktiskt en annan fördel som jag glömt att nämna. Att när man har större antal fonder så bedömer till exempel Nordnet Avanza det som en lägre risk när de gör kreditbedömningar. Så om man till exempel belånar portföljen så får man bättre villkor om man då till exempel har två guldfonder än om man bara har en guldfond.
Mm-hmm.
Så där är ett, liksom ett sånt perspektiv också.
Men det här med att ha 25% av pengarna på bankkontot, är det under en begränsad tid eller?
Nej, så det kommer vara så här framgent. Det är inte nu under coronakrisen, utan det kommer vara så i portföljerna framgent.
Det är rätt mycket pengar ju som bara kan stå på bankkontot, ja, ja, och ätas upp av inflationen.
Ja. Ja, så är det.
Är det inte känslomässigt det här, John?
Nej.
Att du har tagit ett beslut och tänkt så att det, nej, men pengarna alltså, ska åtminstone inte vara i någon,
ja, fast precis, men det är så jag har resonerat innan. Men jag tar hellre liksom 0,5-0,8% förlust i inflation än minus 4 i en företagsobligationsfond.
Mm. Ja, okej, okay, man ställer siffrorna mot varandra så är, ja, det ju lättare.
Ja. Alternativet är ju då egentligen teorin i Rikets sammansportföljen. Om man tittar på Harry Browns böcker som tog fram denna på 70-talet, då ska man ha en penningmarknadsfond eller en likviditetsfond. Men de är en garanterad förlust. Alltså,
hur då?
Ja, men för att
för där har jag en avgift eller vadå?
Ja, du har både en avgift men också för att korta statsräntor, de flesta har ju noll ränta eller minus.
Nej,
så att,
okej,
du förlorar,
ja, ja,
så att likviditetsfonder är inte ett alternativ i dagsläget. Nej. Och då är det bättre ett konto med insättningsgaranti och ta de där 0,6-0,7%.
Mm.
Liksom. Mm. Så att, ja, alltså så här, det finns inte så många alternativ.
Men hur har diskussionen gått på bloggen då kring det att ha 25% på bankkontot?
Ja, folk tycker att jag borde ha gjort detta för länge sedan.
Aha. Jag tror du skulle säga att folk tycker du är dum i huvudet.
Nej, de flesta tycker nog att detta skulle vi gjort för länge sedan. Och jag har lite stretat emot. För jag har sagt så här, nej men vi har de här Spiltan-fonderna som har gått, och IKC-fonderna som har gått väldigt, väldigt bra. Haft en hög sharpe-kvot, låg riskklass. Och de har funkat i 10 år. Alltså i 10 år har det varit alldeles utmärkt. Men sen kom corona och så visade det sig så här, nej men det där antagandet höll inte. Och det är ju därför som det här är assumption is the mother of all fuck-ups. Det funkar fram tills den dagen det inte funkade längre. Så man kan ju argumentera för att det är på lång sikt, det ränteläget kommer inte alltid vara så här. Men då tänker jag så här att nej, men vi kan ju ändra det återigen. Vi har ju både skydd och avkastning. Så lutar man mer åt avkastningen, då tar man bort bankkonto och så flyttar man mer pengar till den räntekorgen som ska ge avkastning.
Mm.
Vill man inte ha den av, tror man inte, till exempel Erik Strand, han tror inte på ränta överhuvudtaget, så han, nej, har ju bankkonto eller liksom aktier och silver. Så att det ger en lite möjlighet då, att man kan få välja själv hur man vill göra i den här delen. Och jag är så här klassisk, lite lagom. Make sense?
Make sense, men detta har upptagit mycket tankar, kan jag tänka mig.
Ja, jättemycket. Detta är roligt så här. Nej, men vad tror du att jag gör ibland när jag sitter framför datorn på kvällarna och skriver på inläggen?
Jag tror absolut att du tänker mycket, John.
Ja.
Det är bara det att vi pratar ju inte så mycket om det just då. Nej. När tankarna pågår, utan det är nu. Och sen så kanske det kommer, i slutet på året så kommer det ju vara extremt spännande att se vad tankarna har tagit vägen. När vi ska göra till exempel ombalansering för nästa år eller summera året.
Nej, men tanken är inte att detta är, och detta är jätteviktigt, detta är de här ändringarna jag gör nu, detta är inte någon spekulation som vi gör så här, coronakris, utan detta är ändringar som för mig är så här, kan jag vara okej med de här ändringarna 10 år framåt? Mm. Och det är så här, ja. Det kan jag absolut vara. Liksom. Så att,
men du var ju också ganska säker när du hade förra upplägget, liksom, att det var bra.
Ja.
Hur kan du veta att det nya är
bra? Ja, det kan, vet jag inte, men jag har
men
ju
det
liksom,
som du vet nu gör att du tror att
detta är bra. Återigen, och jag har säkert gjort något antagande idag som också kommer att vara en fuck-up i framtiden. Men
man kan inte veta vad det är antaget inte. Är.
Men till exempel, jag gjorde ju en massa misstag förr i tiden, liksom som 2008. Ja, de misstag, de antaganden jag lärde mig idag har ju funkat denna gången.
Mm.
Så att jag tror att detta är så här inkrementell förbättring.
Mm.
Och sen försöker jag ju också titta lite så här kvalitetssäkrade. Det är därför jag pratar med mycket folk i finansbranschen för att få reda på så här, har jag tänkt rätt, har jag tänkt fel? Det var ju därför jag också blev så himla nöjd när jag såg så här, vad har Lysa gjort? De har plockat bort spiltan från sin portfölj. Vad har vi gjort? Kraftigt minskat spiltan. Varför tog vi inte bort spiltan helt och hållet? Nej, för att när vi undersökte, gjorde en undersökning på bloggen, så här, vad tycker ni vi ska göra med spiltan? Ta bort dem, behålla dem eller minska dem? Så hade vi en ganska klar majoritet av alla läsare som ville så här, behålla eller minska. Det var typ bara 30% eller 37% som ville att vi skulle ta bort dem helt. Så portföljerna på något sätt är lite så här konsensus eller wisdom of the crowds.
Ja, det låter bra, wisdom of the crowd.
Ja, och tittar jag benchmarkar mot Lysa, så är så här, det är inte som att vi kom fram till, nu ökar vi i spiltan. Och så Lysa kommer fram till, nej men vi tar bort spiltan helt och hållet. Då hade det varit så här, någon av oss har missat.
Har tänkt. Fel.
Ja. Ja. Så hänger du med?
Mm.
Så tror jag. Vi har också både dratt slutsatsen mindre mot svenska företagsobligationer. Vi har också både dratt slutsatsen mer globala och europeiska företagsobligationer, men de borde vara valutasäkrade. Ja, så att, ja.
Vi känner att... Känner dig besläktad?
Jag känner att vi som har diskuterat mycket på bloggen har gjort ett jävla bra jobb.
Mm.
Och sen kommer vi sitta här om 10 år och äta upp de här orden när det är något annat som går åt skogen. Liksom. För att det är säkert något vi har missat.
Mm.
Precis som det var en läsare som skrev just om de här likviditetsriskerna i spiltan för 5 år sedan. Men det var liksom ingen av oss som tog det på tillräckligt stort allvar.
Nej, men det är det att man måste säga det också, att det skulle kunna hända liksom, ja, någonting. Och det är så svårt att tänka sig vad det är som skulle kunna hända så att,
ja, men,
så att fast det faller ut som det som den här läsaren har skrivit.
Ja, precis. Och så kan man argumentera, ja men alla tecknena fanns där. Ja men du vet, det finns ju andra som skriver på nätet så här, världen kommer att gå till helvete, ha 100% guld och silver.
De ser liksom, också alla tecken.
Ja, de ser också alla tecken, och de har ju så fått en renässans nu. För varje dag får jag mejl så här, the gold, there's still time, och liksom bubble is here, och liksom, att det är ganska råd.
Vad är det för mejl? Sådana mejl får inte jag.
Nej, men du prenumererar ju inte på dem.
Nej.
Liksom, som, ja men typ Peter Schiff.
Men jag tror du har de mejlen lite grann för att det är lite nice och roligt att se vad gör de egentligen, de där.
Ja, men så här, tack vare dem så har vi 10-15% guld i portföljen, vilket har visat sig fantastiskt under den här perioden.
Mm.
Men andra där har gjort val, exempelvis Lys har gjort valet att inte ha guld i sitt portfölj. Så att där blir det ju liksom detaljnivå.
Mm.
Jag tänker vi ska avsluta avsnittet. Okay. Vi har uppdaterat ombalanseringsmallen. Om man vill använda den istället för att göra en egen mall, så kan man använda den och ändra i den och sånt. Så att det är ingen mall så här, gör så här för att göra som vi. Utan
men vad ska man göra? Ska man klicka på en länk?
Man klickar på en länk som finns i anslutning till avsnittet. Och sen fyller man i sin mailadress. när man bland annat då godkänner att detta är inte investeringsråd, jag gör detta på eget ansvar och massa sådant, och att detta är bara en inspiration. Och så kan man då ladda ner den i Excel, eller man kopierar den om man har ett Google-konto, men du kan inte ändra i den live-mallen, utan du får kopiera den till dig själv och göra ditt jobb själv, och så fyller man i vilka fonder man har och vilka man vill ha. Och sen så berättar den så här, ja men då ska du ombalansera så här och så här.
Mm.
Bra. Och sen några så här sista kommentarer som är viktigt att veta här. En vanlig fråga som har kommit så här, måste man byta och göra de här förändringarna? Nej, man behöver inte. Återigen, det är inga drastiska förändringar, men man får titta, håller man med om de insikterna som vi har dragit eller inte? Så att det är upp till en själv. Sen bör man också fatta beslut, vill jag ha skydd eller avkastning? Vad är det som är viktigast för mig i mina räntor?
Mm.
Sen är det det som jag sa innan i avsnitt som är väldigt viktigt. I normala fall så behöver man inte bry sig om det här. Men idag har vi på börsen rörelser. Du vet, ena dagen kan det gå upp 7%, sen kan det falla 7%. När man då ombalanserar, särskilt de stora delarna, till exempel om man ska flytta 50% av värdet i en global fond och man har liksom flera hundratusen, så är det en ganska mycket kapital som ska flyttas. Och då kan man ha tur eller otur i eller inget av det i den situationen. För att säga att du säljer den ena dagen och sen tar det 2 dagar innan du får pengar på kontot.
Yeah.
Under de 2 dagarna kan börsen ha gått upp och då är det jävligt trist, för då får du köpa tillbaka dyrare.
Mm.
Eller så har börsen gått ner och du kan köpa tillbaka billigare. Normala fall när börsen bara rör sig 0,1, 0,2, 0,5% av dagen som är genomsnitt, så spelar inte detta någon roll.
Nej.
Men när vi har rörelser på 7-8% om dagen, så kan detta spela en väsentlig roll.
Mm.
Så att jag skulle säga så här, att när det gäller att sälja av räntedelen, det kan man göra rakt upp och ner. Men när man ska byta mellan de här olika globalfonderna, då kanske man inte ska byta, sälja av hela hälften, utan då kanske man gör detta över 4 veckor. Att man säljer av, först säljer vi av 10% av globalfonden eller 5%. Nästa vecka säljer vi av 5% och sen 5%, så att man sprider ut den över tid.
Okay.
Det beror på liksom mycket. Eller så bara säger man så här, vi pausar ombalansering i globalfonderna. Det gör man lite som man vill.
Mm.
Sen var det som vi har varit inne på, äntligen kan man köpa guld via Avanza från och med då måndagen den 6 april, vilket var så här, äntligen, bra jobbat Avanza. Och sen var det faktiskt en kommentar sån här från JFB, tror jag det var, som skrev så här, var försiktig med nischaktörernas sparkonto, så att man inte blir så här, oh, du vet, nu ska jag ha pengarna på sparkonto för jag har sagt att sparkonto är bra, och så tar man en sån här Hoist Spar eller
alltså, något. Jag tänkte inte ens på dem nischaktörerna när nej, vi pratar men, om, men det är bra att du tar upp det.
Ja,
det
för kan han ju... var, och Dagens Industri har också länkat till en artikel på bloggen där de skriver så här att många av de här blankolånsföretagen är inte så himla stabila.
Nej.
Så att jag själv, till exempel på Nord, jag kommer ändå ha pengarna på Nordnet på sparkonto med ingen ränta för att ha det på samma ställe. Om man har pengarna på Avanza så har de så här Avanza sparkonto plus med insättningsgaranti. Så att välj stora, kända aktörer så att du inte tar en risk i bankkontot. Så att vi sitter nej, här om 12 månader och så bara, ja men vi hade ett bra antagande om bankkonto, men det var bara det att jag valde ett bajsigt bankkonto. Ja, bra. Sen finns det på bloggen, har jag gjort en lista med, för det var så här, kan du inte göra en lista på liksom de här fonderna? Och då finns det en lista, jag tror vi satte ihop 35 olika typer av räntefonder. Jag tror aldrig jag har sett en sån sammanställning på räntefonder som man kan välja till sin skydds eller del. Men det är inget vi går igenom, det är för avancerade plus plus med guldstjärna som tittar på det, men det finns. Och som vi har varit inne på, att man kan eventuellt undra, om man inte behöver pengarna och en livssituation tillåter det, så kan det faktiskt vara en idé att kontanterna på ett bankkonto, om du kan ha 1, 2, 3 års perspektiv, köp lite extra aktiefonder, för vi tror, som vi pratade om under avsnitt 146, att aktierna är ju billigt värderade nu. Men återigen, ingen vet om vi har passerat botten, om vi ska längre ner, om detta är en tjurfälla och att vi ska ner nu. Eller om
tjurfälla? Vi ska... Jag har aldrig hört talas om det. Detta säger du bara för att provocera mig.
Nej.
För att jag ska fråga, så vad är en tjurfälla för något?
Okej, vi får ha det som cliffhanger till nästa avsnitt. En tjurfälla är så här, okej. Okay.
Ja, och där försvann den cliffhangern.
Okej, okay. Damn if you do and damn if you don't. Okej?
Okay? Ja, men jag var inställd på att det var en cliffhanger. Men okej, okay, vi kan skita i det. Säg det nu.
Okay. Så en tjurfälla är så här. En börskrasch går ju sällan bara att den går från toppen ner. Mm. Utan den går ofta så här, ner, upp, ner.
Ja.
Och den uppgången där innan den kommande nedgången kallas då för tjurfälla.
Ja. För bull market är när det går upp.
Ja, och då tror folk så här, ja, åh vad skönt, krisen är över. Nu har börsen gått upp och så köper man för man vill inte missa uppgången. Och sen så får man så här, liksom slag i magen när det liksom faller drastiskt.
Mm.
Är ni med? Tjurfälla.
Mm.
Men ingen vet om det kommer fortsätta upp eller det är en tjurfälla. Bra. Sista tipset är då, eftersom vi nu introducerar sparkonto och det är inte så himla smart att ha pengar på ett ISK, alltså kontanter på ett ISK. För du betalar ju skatt.
Vad ska man ha dem på då?
Du vill ha dem på ett sparkonto.
På
till exempel Norden, men du vill ha dem utanför ditt ISK, investeringssparkonto. Mm. För annars betalar du skatt på totala innehavet.
Ja.
Så du har liksom 100 000 på ditt sparkonto, du förlorar pengar till inflationen och sen får du dessutom betala skatt på hela beloppet. Så då kan man ha dem som sparkonto och då finns det liksom, Nordnet har lanserat en sån här schysst funktion där man kan gruppera en portfölj med ett sparkonto. Så när du tittar på grafen så blir det som att sparkontot är med i den där portföljen.
Okej.
Okay. Är du med? Mm. Så att det är ett ganska schysst sätt. Och det kan man gruppera på Nordnet. Jag har lagt bild på bloggen och för dig som tittar på det. Och man kan göra samma sak på Avanza, att man kan kategorisera då sitt sparkonto och sin portfölj då, om man väljer att ha pengarna på ett sparkonto.
Mm.
Bra, that's it. Mm. Så att egentligen det som vi alltid pratar om så här i slutet. Vi älskar ju vår Patreon-community, eller vår Riketsammans-community. Vi har ju haft löpande sådana här bonusavsnitt och digitala träffar. Vi kommer ha, i april kommer vi ha två stycken. En after work, vi skulle ha haft en riktig after work, men Bra ställde in vårt flyg och Folkhälsomyndigheten sa så här, icke nödvändiga träffar avrådes från.
Så vi har dem
så vi ska testa ha en digitalt nu i april och sen i slutet av april så kommer vi ha en liten digital, vad ska man säga det så här, ja men en liten workshop med Moa. Mm. Vår coach då, som var med om de avsnitt tidigt i vår. Mm. När man får göra lite övningar och lite sånt. Så att vi kör ju mycket digitalt som alla andra. Och det är ju ganska kul. Och sen har vi också dessutom börjat med lite så här sammanställningsdiskussioner. Så här, nu här diskuterar vi guld. Eller här har vi pratat om det här. Och, ja, och sen lite andra tips. Och
hur kommer man med i vår community nu då?
Man går in patreon.com/riketillsammans. Så kan man läsa där.
Mm.
Så att jag tänker att det var alles.
Mm.
Och vad tog du med dig från dagens avsnitt?
Det var ju det med bankkonto, att man inte ska välja en nischbank. Och jag kände mig, det var så, jag visste ja. Men man ska inte introducera ytterligare risk.
Nej, precis. Ja, skönt.
Det var ju det senaste vi pratade om, men det var ju mycket annat ju. Alltså vår diskussion kring förtroende och sånt,
ja.
Det kändes också som oavslutad liksom i mitt huvud på något vis.
Ja, vi har
människorna som står bakom en fond, att jag räknar inte med att de ska ta beslut som inte riktigt ligger i linje med mina pengars liksom välbefinnande, man säger så.
Ja, precis, men de trodde ju att de tycker
de
ju
trodde
att
ju
de,
det,
de
ja,
tycker
men,
ju det.
Men sen så visade sig att andra gjorde annorlunda.
Ja.
Men det känns också jättekonstigt att vi inte vet vem som gjorde rätt.
Ja, jag tror så här, jag tror att matematiskt gjorde Spiltan rätt, men de kommunicerade väldigt dåligt.
Okej, okay. Ja då är det ju inte liksom, så, alltså kommunikation är ju allt egentligen.
Ja, så är det.
Speciellt i en kris.
Ja, men vi har i alla fall på bloggen har vi fortfarande vår coronastående tråd. Och vet du vad som kommer nästa vecka? Då är det avsnittet med Sjunde AP-fonden. Vi har gjort intervju med en av kapitalförvaltarna och vice vd:n, tror jag det var på Sjunde AP-fonden. Så att det hoppas att du kommer gilla det oss inte lika mycket som vi. Även om du också var inne på så här, var lite nördigt.
Jo, men det var hög nivå. Det var det. Men du tog det ner bra i introt, tycker jag.
Ja, så att. Ja, men grymt. Tack för den här veckan. Och så ses vi på söndag igen.
Thank you. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.